Varmt välkomna på ett eftermiddagsseminarium här i kyrkan. Jag heter Martin Ström och är internationell missionsledare på SAM. Och vi är glada att också ha med oss närradiolyssnare. Välkomna ni också där ni finns ute i landet. Jakob Emtelind har jag haft glädjen att arbeta med centralt då du var generalsekreterare för SAU för några år sedan. Sedan gick Jakob vidare till Diakonia. Där vi är en utav två huvudmän i Diakonia, vi tillsammans med Ekumeniakyrkan. Och känn dig varmt välkommen in i vår gemenskap här igen. Jakob, du brukar ju vara med på de här konferenserna under de senare åren, men vi är jätteglada att du är här igen. Och få ta med oss in i det som är rubriken för det här seminariet, att omsätta tro i globalt ansvar. Så jag tänker så här, vi ger Jakob en varm applåd när han stiger fram här.
Tack så jättemycket. Roligt att få vara här. Jag får erkänna att Gullbrandagården är ganska mycket hemma. Så att det är, jag hittar hit utan större ansträngning. Men ja, Diakonia arbetar jag på nu sedan 4 år tillbaka. Och Diakonia är en biståndsorganisation. Så vi brukar säga att vi arbetar för att bryta orättvisa strukturer. Vi arbetar för mänskliga rättigheter, för demokrati och för hållbarhet. Och det är ju ganska stora globala frågor det där. Och även om ni har läst inte bara rubriken på det här seminariet utan också liksom själva texten som följde med där, så inser man att det där skulle man kunna ha, man skulle kunna ha en hel konferens om det här temat. Och så att det blir lite översiktligt här idag. Det blir också så att jag prövar lite tankar med er, och det finns ju ingenting som säger att ni som sitter här måste hålla med mig i det jag säger för den delen heller. Det kan vara bra att känna till. Men jag tycker att sånt här är oerhört intressant. Och min roll på Diakonia är mycket också att arbeta med de här frågorna som rör den kristna tron och det arbetet som vi gör i vår organisation. Därför att vi är en kristen organisation. Det är oerhört tydligt i våra stadgar, i våra policydokument, att det arbetet som vi gör världen över gör vi på uppdrag av våra huvudmän. Vi gör det på uppdrag av Ekumeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. Och att våra huvudmän ser det vi gör inom Diakonia som en del av Guds mission i världen. Och då är det också viktigt för oss på Diakonia att fundera på hur hänger det där ihop? Hur arbetar vi med ett rättighetsbaserat perspektiv som vi kallar det, samtidigt som vi är en trosbaserad organisation. Och jag ska återkomma till det lite längre fram. Men den första egentligen frågan när jag skulle förbereda det här, det första som dök upp var ju utifrån den här rubriken då, att det kanske är värt att ändå bara säga någonting om, har vi ett globalt ansvar? Och då tänker jag som kyrka, man kan för den delen tänka det som mänsklighet också. För det finns ju en trend i vårt samhälle idag, i Sverige, att vi sluter oss mer inåt mot oss själva. Det finns många undersökningar som pekar på det, inte minst bland yngre generationer. Att där vissa frågor tidigare som global internationell solidaritet, klimatförändringar, jämställdhet, att intresset för den sortens frågor minskar. Och att frågor som inkomst, jobb, trygghet blir starkare istället. Och det kanske inte är så konstigt, därför att de här undersökningarna görs bland generation som har vuxit upp med pandemi, som har vuxit upp med finansiell kris, som har vuxit upp med krig i närområdet. Och det är kanske ganska naturligt att vi som människor, vi ser gärna om vårt eget hus först. Är man ung och ser på framtiden så kanske det inte är så konstigt att man gärna vill ha ett jobb, kunna stärka sin egen ekonomiska position, känna att man är rustad för framtiden. Men Samtidigt så vill jag hävda då att som kyrka så måste vi kunna både se det där men också tänka på ett annat sätt. Jag hoppas att ni ser skärmen här nu, eller det som står på skärmen. Men det första jag vill liksom kroka i är ju den här berättelsen som finns i både Matteus, Markus och Lukas när Jesus får frågan om vad som är det största budet. Och han säger att det är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, med hela din kraft, hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och han får följdfrågor och följer upp det med att berätta liknelsen om den barmhärtige samarien. Och jag tänker ju att det finns ju många poänger man kan göra utifrån den berättelsen och mycket att plocka upp. Men för mig så är det så otroligt betydelsefullt med den berättelsen om den barmhärtige samarien att Jesus poängterar att kärleken den stannar inte vid nationsgränser, den stannar inte vid kulturella gränser, den stannar inte vid religiösa gränser utan den sträcker sig utanför det. Och så det är liksom en berättelse att kroka i, tänker jag. Och det finns såklart många andra. Men jag tänker också de stora utmaningarna som vi står inför nu med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald och så vidare. Att många av de kriserna som vi drabbas av här och som andra människor drabbas av i andra delar av världen är globala. Vi kan inte isolera oss utan utsläpp sprider sig i atmosfären. Vi behöver både lokala lösningar och globala lösningar för att komma till rätta med de här stora problemen. Och jag skulle också vilja lyfta den här. Om man har hört mig föreläsa eller predika under det senaste året i alla fall så har man säkert hört mig knyta an till Paulus och hans insamling till de fattiga i Jerusalem som han skriver om i andra Korintsebrevet. Där finns det också mycket att säga, men det jag tycker är så fascinerande med den här berättelsen det är dels det då att Paulus vänder sig till församlingen i Korint och ber dem samla in pengar till de fattiga i Jerusalem, och han kallar det för en tjänst som också är det grekiska ordet diakonia då, passande nog, att det är faktiskt en tjänst som de gör med den här insamlingen. Det är någonting som han liksom på något sätt förutsätter att den här församlingen i Korint ska göra. Men han i inledningen till det här kapitlet så pratar han också om församlingen i Makedonien. Som Korint tror man var en väldigt rik församling. De hade liksom, de kunde skänka pengar till de fattiga i Jerusalem utan att det kanske kostade dem allt för mycket. Men församlingen i Makedonien, de var fattiga. Ändå så säger Paulus så här att de kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och det är ju fantastiskt givetvis att de kände sån vilja att hjälpa till för människor som de aldrig hade träffat och antagligen aldrig skulle komma att träffa heller, de fattiga i Jerusalem. Och det finns en brittisk historiker som heter Tom Holland som har skrivit väldigt mycket. Han är expert på antiken. Han har skrivit mycket både om kristendomens rötter och om den grekiska världen vid den här tiden. Och han är inte själv troende, så vitt jag vet i alla fall. Men han skriver väldigt intressant om den kristna trons påverkan och hur det påverkade den här världen när kyrkan växte fram. Och han har skrivit det att det här var något helt unikt som hände här. Det är klart att människor hade brytt sig om andra människor innan. Men det där hade varit ganska begränsat till familjen, till kanske grannskapet, till den närmsta släkten. Där tog man hand om varandra. Så. Men det här, att människor någon helt annanstans plötsligt får för sig att samla in pengar och ge av det lilla de har för att skicka till människor någon helt annanstans som de aldrig någonsin har träffat och inte kommer att träffa. Det säger han att det har i princip inte funnits tidigare. Den här liksom gränsöverskridande solidariteten med andra människor. Och det där tycker jag är väldigt intressant med det här som händer när kyrkan växer fram. Så Svaret på frågan, har vi ett globalt ansvar? Ja, det tycker jag är självklart att vi har. Men det är också viktigt att komma ihåg, tänker jag, att det här är någonting som har funnits med kyrkan ända från början. Att liksom sträcka sig utanför sina egna gränser. Att se andra människor där ute, där borta, och känna att här har vi ett ansvar. Och finns det ett behov då? Det behöver jag kanske säga någonting om också, tänker jag. För det första så är det så att mycket i världen har blivit bättre. Det ska vi vara på det klara med. Färre människor lever i fattigdom idag. Fler barn går i skolan. Färre barn dör i barnsjukdomar. Färre kvinnor dör i komplikationer efter förlossning och så vidare. Vi har stora vaccinationsprogram. Det har hänt väldigt, väldigt mycket gott i världen. Samtidigt är det så att de senaste åren så har utvecklingen börjat gå åt fel håll igen. Pandemin var en stor anledning till det, givetvis. Där många, många människor som kämpat länge för att ta sig ur fattigdomsfällan kastades tillbaka igen, tack vare det här som hände. Och vi ser en tendens där demokratier går tillbaka. Fler och fler auktoritära ledare som tar makten, och man räknar med att över 70% av världens befolkning idag inte lever i öppna demokratier. Vi har klimatförändringar som jag nämnde, och vi har utvecklingen kring kvinnors och flickors rättigheter som har gått framåt under lång tid, som börjar backa igen nu när liksom med de här tendenserna som finns i världen. Och jag har en kollega som ofta brukar säga det, att även om det ser mörkt ut nu, att mycket går åt fel håll, så ska man komma ihåg att många av de här tendenserna vi ser idag är en reaktion på att det har gått framåt under så lång tid. Att så mycket positivt har hänt. Och att det finns människor där ute med makt som är rädda att nu förlora sin makt, för att de då kommer behöva ställas till svars för det de har gjort. Och då sparkar man bak ut. Då liksom sätter man hälarna i backen och säger, nu måste vi stoppa den här utvecklingen. Så vill man ha en liten positiv spin på det, vilket jag ändå tycker man ska ha, så kan man ju ha det i bakhuvudet att även om mycket går åt fel håll nu, så är det så att väldigt mycket har gått åt rätt håll innan dess. Men samtidigt så ser vi också en global trend. Det är inte bara i Sverige som biståndet har minskat de senaste åren, utan det sker en global trend, och bara under förra året så minskade biståndet globalt med 23% över hela världen. Och det får väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser. Så i den här världen, vad blir kyrkans uppdrag i relation till den här situationen? Och jag tänkte jag skulle utgå ifrån ett bibelord. Det här kan man också säga precis hur mycket som helst om. Och det blir så här ibland. Någon kanske känner igen det om det är någon som också är ute och pratar med folk med jämna mellanrum som jag är. Att ibland så stöter man på en bibelvers eller en bibeltext som liksom inte släpper taget om en. Så är det ofta för mig. Det är någonting som hugger tag liksom. Det sätter sig här, och sen går jag och maler på det där, och jag stavar på det. Jag tänker och vrider och vänder. Så att, som jag sa innan, har man hört mig prata det senaste året, så har man kanske hört det här, men det får ni stå ut med liksom. Jag har en bibelvers ifrån profeten Mika, där han säger så här, att människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig, att du gör det rätta, att du lever i kärlek och att du troget håller dig till din Gud. Och jag tänkte att de där tre skulle jag vilja ha som lite hållpunkter här idag. Som någon slags svar på den här frågan. Vad är kyrkans uppdrag? Vad är vårt uppdrag i relation till den här världen? Och de här frågorna som det handlar om här idag. Jag lärde mig på Kortebo-skolan en gång i tiden att man alltid ska kolla flera översättningar av en bibeltext. Det ligger kvar. Och Så det har jag gjort. Jag har även läst engelska översättningar. Och det är intressant, för där står det lite annorlunda på den här versen. Att i det som heter English Standard Version så står det så här: Do justice, love kindness and walk humbly with your God. Och i New International Version står det: To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Och jag gillar ju de här engelska översättningarna. Jag pratade om det här på förra året vid ett tillfälle, och då satt en väldigt lärd person där. Jag är svag på hebreiska, det får jag erkänna. Men det satt en väldigt lärd person där som direkt började slå i sin hebreiska bibel och konstaterade att de engelska översättningarna, enligt honom i alla fall, låg närmare liksom grundtexten än vad den svenska gjorde. Så därför har jag tagit fasta på det lite, det här. För jag gillar det här aktiva i liksom den engelska översättningen, att agera för rättvisa. Att liksom att älska barmhärtighet och att vandra ödmjukt med Gud. Så det kommer bli en liten mix av de här översättningarna här. Så det första jag vill prata om som kyrkans uppdrag i den här världen är att agera för rättvisa. För mig så hänger sanning och rättvisa ihop. Om vi bekänner oss till en Gud som vi tror har skapat den här världen och som har skapat varje människa till sin avbild, då spelar det roll hur vi agerar utifrån den sanningen, så att säga. En kyrka för mig, en kyrka som bekänner sig till det här, att varje människa är skapad av Gud, älskad av Gud och värdefull av den anledningen att hon är skapad av Gud. En kyrka som därefter inte tar frågor som rör rättvisa och mänskliga rättigheter på allvar. För mig så blir det någonting skevt. Att liksom bekänner vi den här sanningen, det är så här vi tror, det är så här vi ser på världen, då behöver det också på något sätt få konsekvenser för hur vi behandlar de människor som vi delar den här planeten med. Så där tror jag att kyrkan har en viktig, viktig uppgift. Att agera för rättvisa. På vilket sätt det nu än skulle kunna vara. Det där ser ju såklart annorlunda ut beroende på var i världen, i vilket samhälle den här kyrkan befinner sig. Men jag tror att vi behöver ha en kyrka, att kyrkan ska vara en, vad ska vi kalla det? En organism, höll jag på att säga. En röst som kan sätta sig ner på huk, precis som Jesus gör när han möter äktenskapsbryterskan i den bibeltexten, och liksom säger till den som utsätts för orättvisor att vi ser dig. Vi ser vad du utsätts för. Och vi kan hjälpa dig, vi står på din sida. Men jag tror också att kyrkan måste vara en så pass modig röst att kyrkan också kan resa sig upp och spänna blicken i den som utsätter någon för orättvisor och säga: vi ser dig. Vi håller ögonen på dig. Att kyrkan kan och vågar utmana makten på det sättet, oavsett vad den makten består i, om det är en någonting kulturellt eller om det är en regering eller vad det än kan vara. För att vara tyst i ett läge där människor utsätts för orättvisor är, tror jag, i princip alltid att ställa sig på förövarens sida. Att vara en tyst kyrka är en kyrka som missar sitt uppdrag i den här världen. Och det kan se ut på miljoner olika sätt. Jag kommer återkomma till det också lite, för vi ska prata lite politik. Men jag tror att en kyrka behöver våga ställa sig upp och säga ifrån. Jag tror på en kyrka som syns i sitt lokalsamhälle. En kyrka som hörs. Som vågar sätta ner foten och säga: det här tror vi är orättfärdigt. Det här ställer vi inte upp på. Här säger vi ifrån. Och att det där är en väsentlig del av kyrkans identitet och uppdrag. Och jag vill ta med er till Kenya. Jag ska göra en liten avstickare till mitt favoritland i världen. ett land som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Här arbetar vi på Diakonia med en organisation som heter CIM, Christian Impact Mission. Och jag var där tillsammans med dem för 1,5 år sedan ungefär. Och det här är en region i Kenya som heter Baringo, ett av de fattigaste områdena. Och våran insats, alltså Diakonias insats, började i det här området 2016, tror jag det var, när det var en svältkatastrof i det här området. Så vi kom dit med humanitär hjälp, alltså nödhjälp, matpaket och så. Tillsammans med den här organisationen, CIM, som är en kenyansk organisation som startades av en kenyansk pastor för ett antal år sedan. Men när de kom dit då och såg hur deras liksom landsmän hade det, så sa de helt enkelt att efter att liksom matpaketen var utdelade, så sa de att vi kan inte åka härifrån. Vi kan inte lämna det här stället. Så att de började liksom med ett arbete som egentligen spänner över hela livet, skulle jag säga. Det handlar om utbildning för barn, det handlar om hållbar odling, det handlar om konflikthantering, eftersom det är ont om resurser i det här området, så slåss människor för det fåtalet resurser som finns kvar. Jag fick lära mig när jag var där att pojkarna i de här byarna får lära sig att bära automatvapen från 7 års ålder. För då ska de lära sig att liksom försvara sin mark. Det handlar om att bryta kulturella normer kring könsstympning, kring barnäktenskap och såna här saker. Och det som imponerade så otroligt på mig när jag träffade de här då, pastor Jim och hans liksom gäng, var att väldigt många av de här människorna, de hade ju flyttat hit också till Baringo. De bodde där nu. För dem var det självklart att lämna sitt bekväma eller trygga liv i Nairobi eller var de nu bodde och flytta till de här allra fattigaste delarna för att hjälpa det här marginaliserade folket. Och Jesus säger så här i Johannes 13: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det här säger Jesus precis efter att ha tvättat lärjungarnas fötter. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alltså med en självutgivande kärlek. Och för mig, de här människorna som jag träffade i Kenya, de förkroppsligar den här fottvättande kristendomen som liksom inte bryr sig om att det är smutsigt och skitigt, utan de bestämmer sig för att göra någonting åt saken. Kvinnan till vänster här är också pastor, Edith. Och hon och Jim, som också är hennes man, det är de två som leder den här organisationen. Kvinnan i mitten här, Teresa, hon... Henne träffade jag också, vi intervjuade henne, det var otroligt starkt. Hon hade större delen av sitt liv arbetat som omskärerska. Hon hade vandrat mellan byarna och gjort de här fruktansvärda ingreppen på flickorna. Och nu hade hon förstått liksom vilken påverkan det här hade på barnen som hon hade mött. Och hon sa, när hon hade berättat sin historia, så sa hon att jag har förstått att jag har dödat flickor, och nu hoppas jag bara att Gud kan förlåta mig. Och paret till höger här var ett par av de här som liksom hade fått hjälp med odling, med hållbar odling och bevattningssystem och annat. Men det som nästan fastnade mest åt mig under det här besöket var att en av mina kollegor som var med, som själv inte är aktiv i kyrkan, hon liksom gick där och lyssnade på pastor Jimmys och Ediths berättelser. Och så liksom till slut så frågade hon så här väldigt ärligt: men varför gör ni det här? Alltså, hur kom det sig att ni gör det här? Hur kom det sig att ni liksom flyttar hit och lever hela ert liv med de här människorna? Och pastor Jimmy tittade på henne som att han inte förstod frågan överhuvudtaget. Och så sa han: men vad skulle vi vara för kyrka om vi inte började med människors behov? Det var liksom hans Det var hans självklara svar på den frågan. Men det var som att han inte förstod frågan. Men här är ju människor som behöver hjälp. Då börjar vi där liksom. Så. Och det har jag liksom haft. Det där citatet har jag haft i bakhuvudet. Ända sedan dess egentligen. Och jag tänker också ofta på orden i Jakobsbrevet. Att om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger, gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. De agerar för rättvisa. De ser en orättvis situation där människor lider, där människor sitter fast i strukturer som de inte kan ta sig ur. Och de agerar för att göra någonting. Ett sant föredöme. Det andra var då att älska barmhärtighet. Det här är kanske svårare, tänker jag, spontant. Och jag tror att det innebär att kunna älska människor som inte tycker som vi. Jag tänker att kyrkan är en fantastisk plats. Nu är det ju valår i år. Och förhoppningsvis så är våra kyrkor sådana att det sitter människor från alla partier och alla block i bänkarna. Och delar gudstjänstgemenskap. Jag hoppas det är så i alla fall. Och att kyrkan kan få vara en gemenskap där vi kan samtala utan att det blir hårda ord. Där vi kan försöka förstå varandra. Förstå människor som inte tycker som vi. Men för mig handlar det också om att vi behöver visa barmhärtighet och älska människor som inte är som vi tycker att de borde vara. Och här kan det ju också bli lite svårt. Och när jag var i Kenya så var vi och hälsade på en annan organisation som består av, som vi också stöttar, som består av ett gäng jurister som arbetar med hbtq-personers rättigheter. Och då blir det genast lite jobbigare för oss i kyrkan, eller hur? Fattigdom kan vi, det förstår vi. Men när det går över i det här, då blir det plötsligt mycket jobbigare. Då blir invändningarna fler. Och jag har inte tänkt att göra något inlägg i den här debatten överhuvudtaget egentligen. Men det jag hörde där fick ju mig faktiskt att skämmas över att sitta där som pastor. Och det som var ju då att den här organisationen arbetade med att ge bland annat skyddat boende till unga människor som kom ut som homosexuella, som av den anledningen behövde fly från sina hem därför att de blev hotade till livet. De hjälpte människor som behövde vård för att de hade blivit utsatta för våld. De berättade om en ung tjej som precis hade kommit ut som homosexuell och som blev huggen i huvudet med en machete som en konsekvens av det. Och då tänker man att då åker vi till sjukhuset med henne. Men den här organisationen visste ju då att vi kan inte åka till vilket sjukhus som helst. Därför att får de reda på att hon är homosexuell så finns det sjukhus som kommer vägra henne vård av den anledningen. Så de fick hjälpa henne till liksom rätt sjukhus. Och det som var svårast att höra av det här var ju då att kyrkorna inte var några säkra miljöer för de här människorna. Utan tvärtom så var det pastorer som eldade på det här. Som höll hatpredikningar och som uppmanade till våld mot de här personerna. Givetvis inte alla. Men tillräckligt många för att de här personerna aldrig någonsin skulle våga sätta sin fot i en kyrka. Jag frågade till och med, finns det någon kyrka som ni kan gå till? Och de sa nej, det vågar vi inte. Och en tjej sa till mig att jag längtar efter att få gå på gudstjänst igen. Så. Och min poäng med det här är egentligen, som sagt, det här är inte ett inlägg i debatten som sådan. Utan min poäng är snarare så här att vi, om vi ska älska människor, om vi ska älska barmhärtighet, så måste vi också förstå att kyrkan har makt. Teologin har makt. Vad vi säger och hur vi säger saker, det spelar roll för människor. Sen kan man hamna i olika slutsatser, jag har respekt för det. Men att älska barmhärtighet måste påverka hur vi möter människor. Och vi måste förstå att tro är någonting djupt, djupt hos människor. och som också kan få oss att handla på ibland liksom oförutsägbara sätt. Och det där måste kyrkan ha respekt för på något sätt. Men med det sagt så tror jag ju, som jag inledde den här punkten med, att kyrkans mångfald erbjuder möjligheter till goda samtal, till samtal som kan överbrygga skillnader, som kan liksom hjälpa oss att se bortom oss själva. Och har det här någonting med global solidaritet att göra då, eller globalt arbete? Ja, det tror jag. Därför att en kyrka som liksom arbetar in det här, att älska barmhärtighet, att älska andra människor, det kommer också sprida sig utanför den egna kyrkan. Det kommer också göra avtryck i hur vi möter människor i samhället utanför och människor i andra länder, människor från andra kulturer och andra religioner. Och det här är egentligen bara frågor som jag har i mitt eget huvud. Hur gör vi det då? Och jag tror att vi behöver se varandra, vi behöver lyssna, vi behöver våga samtala. För ibland så är kyrkan så rädd för de här frågorna att vi stänger samtalet, vi lägger locket på istället för att öppna, för att vi är rädda att det kommer liksom så split mellan människor. Ibland kan det säkert vara så, men min övertygelse är att det blir värre om vi inte pratar om saker. Oavsett om det handlar om olika politiska övertygelser eller om någonting annat. Om vi har en god grund där vi älskar varandra, där vi vill förstå varandra, då är det samtalet kanske lättare i kyrkan än någon annanstans i samhället. Åtminstone så önskar jag att det vore så. Jag sysslar en del med politik i jobbet. Ändå är det så att jag orkar inte se partiledardebatterna på tv. Jag stänger av dem. Jag fixar det inte. Jag blir bara upprörd över nivån. Och vi har nu på Diakonia en kampanj eller satsning inför valet där vi uppmuntrar församlingar att prata politik. Att faktiskt lyfta de här frågorna. För att vi är övertygade om att kyrkan är en god plats för sådana här samtal. Kyrkan måste kunna härbärgera det här. Och det hänger också ihop med den sista punkten här då, som var att vandra ödmjukt, eller att troget hålla sig till sin Gud, att vandra ödmjukt med Gud. Och det är ju också en liten sån här halvretorisk fråga kanske. Går det att vandra ödmjukt med Gud utan att också vandra ödmjukt med de som han har skapat till sin avbild? Går det? Jag tror inte det. Jag tror att det är omöjligt att liksom möta Jesu kärleksfulla blick och sen inte också på något sätt följa hans blick tillbaka till den värld som lider. Liksom. Att Gud faktiskt kallar oss till att ta hand om varandra på den här planeten. Och jag tror också att vi behöver ha ödmjukhet inför det här uppdraget, om det nu handlar om globalt ansvar. Att det kommer ta emot. Det kommer inte vara idel segrar på det området. Därför att det är svårt att hjälpa människor ur fattigdom på ett hållbart sätt. Du kan arbeta i decennier med långsamma framsteg och sen kommer ett inbördeskrig och så knuffas allt tillbaka. Och då är frågan, ger vi upp då? Nej, det tror inte jag är ett alternativ. Ibland ser jag bistånd och den sortens liksom arbete ungefär som jag ser på sjukvård. Att vi kan besegra sjukdomar, vi kan skapa vaccinationsprogram, men så plötsligt så dyker upp en ny sjukdom som vi inte har sett tidigare. Eller en pandemi. Och det var ingen som föreslog under pandemin att nej, men nu lägger vi ner sjukvården, för vi har uppenbarligen misslyckats med att utrota alla sjukdomar. Nej, vi fortsätter, eller hur? Därför att vi förstår att det är rätt sak att göra. Så ser jag på biståndet också och det arbetet vi gör världen över, att ja, men det kommer komma motstånd, det kommer komma bakslag. Men innerst inne så tror jag att vi vet att det här är rätt sak att göra. Att hjälpa människor i andra delar av världen. Eller närmare oss för den delen. Och trohet mot det uppdraget måste få trumfa resultaten, tror jag. Även om resultaten såklart är viktiga. Och med koppling till den förra sliden om att älska barmhärtighet, så tror jag att kärlek är liksom Det kräver att du vandrar tillsammans med människor. Och att du då vandrar ödmjukt med de människorna. Att du ser de människorna i ögonen. Och att det är någonting annat än den här trenden som vi ser i samhället idag, både i Sverige och globalt. Att det finns någonting i den kristna teologin som alltid spjärnar emot det här vi och dem tänkandet. Där vi ska dela upp folk i kategorier och sen tycka om de ena och sen inte tycka om de andra. I alla fall som jag uppfattar det när jag läser Bibeln, när jag liksom studerar den kristna kyrkan och vad det nu än kan vara, så finns det någonting som spjärnar emot det. Nej, vi ska inte liksom sätta upp de här gränserna. Vi behöver kunna se utanför det här. Och jag tror att det är också ett drag av ödmjukhet som vi alla behöver, oavsett om man tillhör en kyrka eller inte. Att kunna se en invandrare i ögonen, att kunna se en fattig människa i något annat land i ögonen och tänka att det kunde varit jag, eller hur? Vi bestämmer inte själva var vi föds. Och en ödmjukhet inför det här livet, inför spelreglerna i den här världen, tror jag är ganska bra att ha med sig. Det gör hjärtat lite mjukare kanske. Och jag tror att kyrkan med de här tre sakerna kan vara ett ljus i världen. Att vi kan få stå för hopp. Därför att hopp, som jag ser det, så är hopp någonting mer än en känsla. Hopp är en praktik. Det är någonting vi gör. Vi gör saker som gör att vi känner hopp. Vi står för saker som gör att vi känner hopp. Och när vi gör saker tillsammans så växer det hoppet. När vi kan se människor stå upp för varandra, stå upp för det som är gott, stå upp för det som gör den här världen bättre, så tror jag att det där, i alla fall är det så hos mig, att det tänder någonting hos mig. Jag blir hoppfull. Jag blir glad. Och kyrkan har ju den fördelen, skulle jag säga då, att vi kan prata både om kortsiktigt och långsiktigt hopp. För om det kortsiktiga hoppet sviker, att det blir inbördeskrig i ett land efter att vi har jobbat i många år i det landet, eller det kommer en pandemi, så kan kyrkan alltid sätta blicken ännu längre fram och säga att ja, men vi tror på en Gud som har lovat att komma tillbaka och ställa allting till rätta en gång. Vi har ett ultimat hopp. Fram till dess så gör vi det vi kan för att göra den här världen bättre. Men vi vet att i slutändan så är det Kristus själv som kommer tillbaka och torkar alla tårar från våra ögon. Och jag tror att vi behöver bägge sorters hopp för att orka med den här världen. För det finns två fallgropar som vi kan hamna i, som skapar, eller i alla fall riskerar att skapa handlingsförlamning eller likgiltighet. Och då tar hoppet stryk om vi hamnar där. Dels kan det vara det här att allt är så komplicerat. Alltså man vet inte vad som är rätt nu för tiden. Och man kan inte lita på något. Och då är det väl bäst att inte göra någonting. Man vet inte om pengarna kommer fram eller om det liksom, ja, ni vet. Det ena med det tredje. Eller, och den här är lite mer, höll på att säga nästan ondsint, men jag hör den ibland, att ja, som man sår får man skörda. Nu har de den där onda regeringen i det där landet, men ja, de har ju inte stoppat den, så då kanske man får skylla sig själv. Det kan ju låta konstigt, men jag hör de invändningarna ibland, att folk får väl skylla sig själva. Vi har nog med egna problem i Sverige. Och återigen så vill jag ju säga då att det finns någonting i den kristna teologin som spjärnar emot även där. Att nej, det finns ett annat sätt att se det. Så därför tror jag att vi behöver varandra för att sprida hopp i den här världen. Vi behöver höra positiva berättelser. Vi behöver träffa sådana som pastor Jim och pastor Edith ibland, som har gjort någonting konkret och låta oss inspireras och liksom få energi av det. Och den sista punkten då som jag också vill säga någonting om är ju att alltså om HBTQ-frågan är en sak som kyrkan liksom har lite så där avvaktande inställning till, så kan ju det här med politik vara så också. Det är ett lite komplicerat förhållande. I Ordspråksboken står det så här: höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar. Höj din röst och döm rättfärdigt, försvara de fattiga och svaga. Och i alla fall i min värld är det så att ska kyrkan göra det? Ska kyrkan försvara de svaga, de fattiga, stå upp för de som behöver hjälp, stå upp för rättvisa? Ja, men då behöver hon våga engagera sig politiskt. Och då menar jag inte med specifika partier. Jag tror inte att kyrkan ska liksom ha sin plats i parlament eller offentlig förvaltning eller vad det nu ska vara. Men kyrkan måste våga återigen höja sin röst. För att det är ju med politik som vi bygger våra samhällen, eller hur? Ska man förändra någonting på ett hållbart sätt, då behöver man också påverka politiken. Där lagarna stiftas, där besluten tas. Och om kyrkan inte vågar engagera sig där, så får hon mycket, mycket mindre att säga till om. För jag är också övertygad om att evangeliet är någonting som är synligt och det är konkret och det påverkar den här världen. Det påverkar människor och därför påverkar det samhällen och därför påverkar det världen. Och därför kan liksom inte gudstron och kyrkans liv, det kan inte begränsas bara till det inre, tror jag. Utan genom hela kristendomens historia så har evangeliet påverkat hela samhällen. Att stå upp mot orättvisor, att hålla makten ansvarig, att stå på de svaga sida, det är en del av kyrkans kallelse. Det är väldigt svårt att vara ljus och salt i den här världen, tror jag, om man inte vågar det. Och i den meningen vill jag hävda då att kyrkan måste våga vara politisk. Återigen, det handlar inte att vara en del av ett visst parti eller av parlament eller offentlig förvaltning. Men kyrkan måste våga säga ifrån. För att det finns inget mer oattraktivt, om jag ska bli väldigt personlig här. I mina ögon finns det inget mer oattraktivt än en kyrka där människor sitter och väntar på Jesu återkomst utan att göra någonting under tiden. Utan kristen tro är ju också tänkt att påverka livet här och nu, eller hur? Vi tror på ett liv före döden också, där vi faktiskt kan få göra skillnad för människor i vår omvärld. Och här har kyrkan genom historien haft en väldigt viktig roll. Det är ingen hemlighet att civilsamhället är viktigt när det handlar om att förändra ett samhälle. Vi ser det hända i stora delar av världen. Vi har sett det hända i Sverige, där frikyrkan såklart, när frikyrkans framväxt var viktig för demokratin i det här landet till exempel. Det finns forskning till och med som pekar på att i de länder där det finns en stark frikyrklig liksom kyrkorörelse, där växer demokratin fram snabbare. Därför att det är någonting i kyrkans DNA, finns det här att liksom samlas, man organiserar sig, man ger människor en röst. Det blir tillåtet att säga vad man tycker. Och liksom då blir det en gräsrotsrörelse underifrån. Och det där är väldigt viktigt, tror jag, att återigen, som jag sa innan, att religion har makt. Och så makt korrumperar, det vet vi, eller hur? Det är så otroligt lätt. Och religionen är inte undantagen från det. Det hade varit fantastiskt om det var så. Att det fanns något skydd där som gjorde att religionen var okorrumperbar. Det har vi väl aldrig sett i världen någon gång, att det förhåller sig på det viset. Den makt korrumperar. Och så fort religionen, oavsett vilken religion det är, ska äga makten, då barkar det åt fel håll. Jag är övertygad om att för att religionen inte ska korrumperas så behöver den arbeta nerifrån och upp. Den behöver vara fri från politiken på ett sätt, men utmana politiken och vara aktiv i politiken på ett annat sätt. Då kan kyrkan vara det hon är tänkt att vara. Jag vill avsluta med ett citat. Jag vet inte om alla ser, men jag kan läsa det. Från Martin Luther King, som jag tycker är väldigt bra och väldigt talande apropå det här. Han säger så här: vi är kallade till att fungera som den gode samarien vid livets vägkant. Men så en vacker dag inser vi att hela Jerikovägen måste förvandlas så att män och kvinnor inte hela tiden blir slagna och rånade. Sann medkänsla är något mer än att bara kasta en slant till en tiggare. Den fattar så småningom att ett system som producerar tiggare måste se till att vägarna repareras. Vi är kallade att vara den gode samarien. Men när man hjälpt upp en massa människor ur diket börjar man fråga sig om kanske hela vägen till Jeriko behöver asfalteras om. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för kyrkan. För allt det den är. Allt det goda den står för. Och jag ber Herre att vi i tider av nationalism, av krig, av kriser, att vi inte ska falla i fällan att vända oss inåt och bara fokusera på oss själva, Herre. Utan vi tror, Gud, att du kallar oss till att ha ett globalt ansvar. Vår nästa är inte bara personen som bor i huset bredvid oss eller den som sitter bredvid oss i kyrkbänken, Herre. Utan min nästa kan lika gärna vara kaffebonden som odlar kaffet jag dricker till frukost, eller den som tillverkar mina kläder i Bangladesh eller vad det än kan vara, Herre. I en global värld så behöver vi globalt ansvar, Herre. Ge oss modet, Gud, att se det, att identifiera de områden där kyrkan kan göra skillnad, Herre. Och ge oss modet att stå upp. Men ge oss också vishet, Herre, att göra det på rätt sätt. På ett sätt som inte splittrar oss, utan där vi hittar det som är gemensamt, Herre. Oavsett partitillhörighet eller vad det än må vara. Tackar dig för det, Herre. Jag tackar dig för den kraft som kyrkan kan få vara i världen genom den heliga ande, Herre. Och jag ber att vi alla ska kunna behålla hoppet i det, Gud. Att det faktiskt går att göra den här världen till en bättre plats. Tillsammans med varandra och tillsammans med dig. Det ber vi om i ditt namn, Jesus. Amen.
Tack Jakob för det du ger oss här utav utmaning och utblick. Och det kan ju vara så att någon sitter med någon fråga. Vi har ytterligare några minuter här innan vi ska gå i mål vid klockan 14. Hand upp om du vill ställa någon fråga. Bara här nere. Så får du ställa den så kort du kan.
Vad jag saknar är mer ifrån kyrkorna gällande migrationspolitik nu här i Sverige. Kommuner har ju satt sig mot det här med att slänga ut ungdomar och allt det här. Men församlingar, undrar jag, hur mycket är de som säger någonting? Och att det här med att älska nästa, det är många kristna som säger att de är kristna som går med på det här och tycker det är bra. Eller jag vet inte, men de säger så. Jag förstår inte alls resonemanget i huvudet på kristna som säger så. Vad säger du om det?
Jag skulle väl säga att jag tycker man har sett ganska mycket. Det är klart det hade kunnat vara betydligt mer kanske. Men jag skulle säga att den här jag har nog aldrig upplevt kyrkan från min horisont i alla fall så aktiv som i den här frågan. att här har det skrivits upprop och namninsamlingar och det har marscherats och det har besökts riksdag och det har liksom samlats på olika sätt. Så jag skulle väl säga, som sagt, man hade säkert kunnat göra mer, men jag är ju väldigt glad över att kyrkan har sagt ifrån. Här var ju det var ganska tydligt, tycker jag, att här var någonting som kom så pass nära oss, eller nära många människor, att man kände att nu är nog är nog, liksom. För det, så är det ju, att det finns i sådana här saker ofta någon slags närhetsprincip. Vi är människor där, liksom. Och plötsligt så handlar det om våra kollegor och kanske församlingsmedlemmar eller skolkamrater eller vad det än kunde vara. Och då liksom sa man ifrån. Så jag tycker nog att det har varit ganska mycket, faktiskt. Vilket jag är väldigt glad och stolt över. Så.
Tack, Jakob. Per Rögberg, Olsjö, och också då politiker. Och jag måste säga, det är ju precis så här. Vi som kyrka, när man tar den rollen, måste upp på barrikaden mycket mer. Hade vi som kyrka varit uppe på barrikaderna om till exempel 1%-målet i biståndet, då är jag övertygad om att vi hade varit kvar där. Vi måste ju trots allt veta att en stor majoritet vill åtminstone halvera. Och då krävs det att vi som kyrka går upp och säger ifrån. Så att de delar i politiken som vill driva det har kyrkan i ryggen. Alltså, det är oerhört viktigt. Och du sa just det här, hur vi tittar mer och mer på oss själva. Vi ska veta att i EU så driver vi, en av våra viktigaste frågor nu är Europe first. Vi ska handla med Europa, vi ska vara i Europa, vi ska inte hålla på och engagera oss utanför. Alltså, det är många sådana här strömningar som är väldigt, väldigt luriga. Och jag tror att vi som kyrka då, när jag har den hatten på mig, där behöver vi stiga upp. Och nu är det, som du sa, valår, jag känner till det. Alltså, det är ett ypperligt tillfälle att ordna samtal. Och om man för den skull i kanske mindre samhälle inte har några så här debatter, att bjuda in till det och prata om de här sakerna som vi vill. Vi som kyrka måste stiga upp.
Mm. Ja, jag intervjuade en av mina kollegor i Sri Lanka för ett tag sedan. Och hon betonade det, apropå att det var val i Sverige då, att jag kommer inte ihåg exakt hur hon uttryckte det, men ungefär så att du måste säga till svenskarna att de tar tillvara på den här chansen. Alltså, ni ska veta vad ni har. En fri demokrati där ni kan säga vad ni vill. Och liksom, politiker kan lyssna på det. Förstår ni liksom hur unikt det är? Och det gör vi kanske inte alltid. Vi liksom, men jag håller med dig, Per. I den bästa världen så funkar ju en demokrati så att vi har folkvalda, liksom, som ska lyssna på oss. Ja.
Tack så mycket för allt intressant du delade. Jag skulle bara vilja säga en kommentar till det som du lyfte där. Att det är också så att det gick ju ett väldigt medialt drev kring de här frågorna med invandringar som inte, utvisningar som inte var i paritet med vad som egentligen skedde. Och det var ju också så att det går ju väldigt fort att skapa drev kring frågor fortare än att ställa om politik. Så att det tycker jag också att... Det här med media är en sak man ska också ta med sig och fundera på, är min reflektion. En annan sak som jag också skulle lyfta utifrån vad du har pratat om, så är det ju, du nämner demokrati. Det finns också studier som visar att demokratin inte är så hotad som du vill lyfta fram här. Men det är ett bra narrativ att använda som nu och säga det, att demokratin är hotad. Det finns faktiskt forskning som visar annat också. Och jag tänker att det är intressant att när man argumenterar för forskning och lyfter det, att man också lyfter att det finns andra sidor av det. Så det tänkte jag. Och sen skulle jag också vilja skicka med det här med de goda berättelserna, de goda samtalen. Jag tror inte det är så lätt idag för många att faktiskt uttrycka och säga vad man tycker av precis motsatt skäl. För jag håller med dig i mycket av du säger och jag tänker att du har så rätt. Men jag delar inte din politiska riktning. Men jag tänker att jag också rätt. Men jag ser det på ett annat sätt. Och det finns en polarisering i hur de här sakerna läggs fram. Det skulle vara klädsamt att också få det från ett fler som lyfter rösterna kring de här sakerna, hur man ser på det. Så det tänkte jag bara säga. För vilka är vi? Vilka berättelser delas på sociala medier till exempel om hur politiker är och så. Så det vill jag också skicka med. För det görs av många, även sådana som har väldigt framträdande roller inom kyrkan.
Ja, absolut.
Och det är från båda håll.
Ja, jag håller helt med dig. Jag tycker det är självklart att man ska kunna ha olika politiska åsikter och liksom få plats i kyrkan. Och det, om man pratar bara bistånd så är det ju liksom, som Per nämnde, 1%-målet här. Det har ju varit partier från bägge sidor så att säga i blockpolitiken som har kämpat för det i många år. KD och L har stått upp för det på den sidan och MP och V på andra sidan och sådär. Så det är ju liksom inte så enkelt att säga att det ena blocket har rätt och det andra har fel. Från diakonias håll, vi har varit arga på den här regeringen mycket nu på grund av nedskärningar. Men vi var också jättearga på sossarna under den förra mandatperioden när de skar ner fullt fungerande biståndsprojekt för att ge pengar till Ukraina. Vilket ju var bra förstås, men vi tyckte att det var helt fel att liksom, skära ner hos de allra fattigaste för att flytta pengarna dit. Liksom. Så att det är inte svart eller vitt. Det har du helt rätt i. Det skriver jag under till 100%.
Tack till er som har gjort inlägg i det här. Vi får ju ändå ett exempel lite också på den här dynamiken ändå som vi har och lever med i våra församlingar. Och det är det samtalet som du inbjuder till, Jakob, ju. Och som också utmanar oss att kunna ta av det, leva i det och med det som Kristi kropp in också i det här valåret. Tack för vad du har delat, det engagemang du har bakom det här, Jakob, och förankringen i Guds ord som känns så viktig också för oss som huvudman i diakonia. Vi uppskattar det oerhört hur det engagemanget är förankrat i den bibliska berättelsen i Guds ord. Så tack till dig och var välsignad i det som är ditt uppdrag och diakonias uppdrag vidare framåt. Och med det så får vi gå vidare ut i våran dag här. Tack ska ni ha.